Den kämpande tron är temat för dagens text. Och när jag förberedde mig hemma så kände jag den kämpande tron. Jag tyckte inte riktigt att jag fick den känslan när jag läste texten. Men den kämpande människan kände jag. Den kände jag igen också i mig själv. Hur jag kämpar. Och inte minst den här veckan har jag fått känna av den här kampen. Hur det är att gå och vänta på ett besked. Jag som var tredje månad gör en skanning av hela min kropp för att se om cancern har vuxit sen sist. Gick och väntade på det här beskedet och tack och lov så i torsdags fick jag besked om att status var stabilt. Så det kan vi... ja. Det kändes jättehärligt. Men just de här dagarna innan så tänker man varenda gång, nej, nu är det dags igen. Nu känner jag mig inte lite extra trött och man tolkar in allt möjligt. Men jag har ändå känt en glädje inför att gå in i den här predikotexten och känt att när allt annat faller så är det bara min tro som finns kvar på något sätt. Och det är en sån otrolig styrka att få läsa hur Jesus behandlade sina medmänniskor, inte minst i den här texten. Dagens text, då berättar Lukas om den här kvinnan som hade friheten att dyka upp just när Jesus gästar en farisé. Och det var ju en väldigt unik händelse att Jesus gick hem till en farisé. Det är bara Lukas som berättar om det i Bibeln. Så det var en unik händelse i sig. Men det speciella i den här händelsen, det är att det är en kvinna som dyker upp. Som dessutom har en stämpel som synderska. Och där hajar jag till, för jag tycker inte om att man stämplar någon som synderska. Vi är alla syndare och det är lite det texten handlar om. Varför sätta henne i en speciell negativ ställning? Det låter tufft, men vi förstår alla meningen med detta, att hon hade gjort saker som många ansågs vara fel. Jag tycker det viktiga i den här storyn är att hon är kvinna. Och att hon vågar, det här modet, att hon vågar tränga sig in hos en farisé och betjäna Jesus. Vem släppte in henne och hur kunde hon bara liksom ta sig friheten att komma in? Och våga vidröra Jesus där han ligger till bords med en farisé. Hon gråter dessutom. Hon liksom visar på sina innersta känslor. Och gråten trillar ner. Så att hon på Jesu fötter. Så att hon tvättar fötterna med sin gråt. Det måste vara väldigt mycket tårar. Och håret som hon har, det långa håret, använder hon för att torka Jesu fötter med. Och sen, inte nog med det, hon har en flaska med balsam, en dyrbar balsam som hon torkar och smörjer in Jesu fötter. Hon gör liksom alla dessa handlingar som inte Jesu värld hade ens gjort. Det är lite omvända världen, man får nästan svindel. Hur gick det här till egentligen? På den tiden var ju inte det vanligaste att kvinnor och män umgicks och att en högt uppsatt lärare kunde liksom tilltala en kvinna. Fanns inte. Men var det så smart av Jesus egentligen, kan man också tänka. Att förlora lite av sin image, det märker vi ju att farisén tänkte. Tidigare i det här kapitlet så står det om en officer som ville att Jesus skulle komma och hjälpa honom, för hans tjänare hade blivit sjuk. Men han vågade inte besvära Jesus med att komma, och han ville inte komma till Jesus själv heller, för han kände sig inte värdig. Men han skickade ett bud till Jesus att bara du säger ett ord så kommer den här pojken att bli frisk. Den tron hade han. Men här kommer en kvinna och hon bara liksom tar sig in. Hon vill vara nära Jesus. Det finns ingen tvekan där. Jesus då, hur behandlade han kvinnan? Jo, först säger han ingenting. Han är väldigt cool, han bara ligger där. Medan Simon, hans värd, tänker högt och ifrågasätter om Jesus verkligen är den där profeten som han säger sig vara. Då hade han ju vetat vilka synder den här kvinnan hade och då skulle han ju absolut inte låtit henne vidröra sig. Det fanns ju reningslagar på den här tiden och det var ju liksom att bli besmittad av en syndare eller synderska. Det hade inte varit tänkbart. Men Jesus låter inte Simons tankar vara obesvarade. Utan han svarar med en liknelse om vem som blir gladast över att bli förlåten. Den som får mest eller minst förlåtet. Det låter ju ganska självklart. Vilken person känner du dig mest besläktad med? Är det Simon som dömer kvinnan på grund av sitt syndfulla register? Eller är det kvinnan som med sin kärlekshandling visar att hon har blivit förlåten av Jesus? Ja, för egen del kan jag känna att jag ofta dömer människor på förhand utan att veta så mycket om dem. Men jag skulle ju gärna vilja vara den som visar Jesus min tacksamhet. Tacksamhet för livet. Ordet skam har kommit tillbaka. Det har blivit ett modeord, kanske på grund av den här tv-serien Skam, norska ungdomsserien som har gått. Och vi till exempel flygskammar varandra när vi är ute och reser. Och det kan man tycka vad man vill om. Det är ju i klimatsammanhang är det ju ändå ett gott syfte kan man tycka. Men att känna skam har ju ofta med vad andra tycker om mig. Det kanske inte är min egentliga egna synd. Medan skuld är mer min egen känsla för att jag har gjort något fel. Jesus däremot, han vågade läxa upp sin värld för hans beteende. Och han framhåller kvinnans mod. Ser du denna kvinna? Jag kom in i ditt hus och du gav mig ingen välkomstkyss eller vatten till mina fötter. Men hon har visat stor kärlek genom att tvätta, torka och smörja in mina fötter. Därför säger jag till henne att hennes många synder har blivit förlåtna. Han tillrättavisar Simon för att han skammade kvinnan. Han som ansågs vara den goda farisén, kvinnan däremot som var synderska, hon gjorde allting rätt i Jesu ögon. I dagens predikan så handlar det om vår synd och att Jesus inte mäter den i storlek, vem som gjort mest eller minst. Alla blir vi förlåtna. Vi är alla syndare, det måste vi komma ihåg. Och ingen synd är omöjlig att förlåta. Däremot tror jag att det svar Jesus ger om vem som blir gladast över att få förlåtelse stämmer. Den som gjort mest fel får mest förlåtet och visar störst kärlek tillbaka. Men man kan dock fråga sig, var det på grund av att kvinnan blev förlåten som hon visade stor kärlek till Jesus? Eller är det för att hon visar stor kärlek som hon blir förlåten? Vad är hönan och vad är ägget? Är kärleken och förlåtelsen villkorad? Om vi visar kärlek så förlåter Jesus oss. Nej, så tror inte jag det. Och det visade sig att de kommentarer jag läste, de trodde att Jesus hade mött kvinnan tidigare och gett henne förlåtelse. Och det var därför hon ville komma tillbaks och visa sin kärlek till honom. Jag hade själv ett dilemma här i vintras när det var som kallast. Då träffade jag på en kvinna som låg på en bänk i en svart sopsäck. Det var precis där uppe där jag bor i parken. Och hon låg på några papperskartongbitar. Och när jag kom förbi henne kände jag, åh vad hon luktar. Men jag kände bara, jag kan inte bara gå förbi henne. Det kändes liksom helt fel. Så jag satte mig ner och började prata med henne. Och frågade hon mådde, om hon hade någon bostad, var hon kom ifrån, etc. etc. Och hon berättade att hon kom från Norrland, hon hade 6 barn, hon hade bott i Ösmo men hade blivit av med sin lägenhet av olika anledningar och sov i olika kulverter. Och hon var inte alkoholist och hon hade pension men hon hade blivit av med sina pengar. Och så var hon jämngammal med mig, så bara det kändes liksom, här ligger hon och här är jag. Och det bara snurrade i mitt huvud. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Skulle jag ta hem henne och låta henne duscha? Skulle jag... Ja, jag visste inte. Jag började fråga, kan du inte gå till Stadsmissionen eller Svenska kyrkan? Du kan gå bort här till Kungsholms församling. Nej, hon ville inte liksom gå till Stadsmissionen. Hon ville inte tigga. Och till slut var jag tvungen att gå, så jag sa bara, ja, men jag kommer tillbaks. Jag kommer tillbaks, sa jag. Och dagen efter när jag gick ut igen på väg till tunnelbanan så låg hon på samma bänk. Och jag fortsatte att prata med henne och om hon inte i alla fall, då, det var ju kallt, det var ju -10 grader, om hon inte skulle ta sig till Stadsmissionen, men hon ville inte. Och jag hade med mig en liten påse med underställ och några apelsiner. Det var allt jag liksom kunde förmå mig att hitta. Men det kändes jättesvårt. Vad skulle jag göra med henne? Skulle jag hämta bilen? Skulle jag köra henne någonstans? Jag bara liksom stod helt villrådig. Jag hade ingen aning. Hon kanske behövde sjukvård eller psykvård. Ja, hon verkar lätt förvirrad. Men jag hastade vidare och när jag kom hem så tänkte jag måste ta tag i det här. Börja ringa runt till Svenska kyrkan och vad gör man och diakoner. Och jag ringde till en kompis som hade erfarenhet. Och till slut hade jag en plan. Imorgon då ska jag göra så här. Jag visste exakt hur jag skulle göra. Men sen såg jag henne aldrig mer. Och jag gick och tittade där varje dag. Är hon inte på bänken? Nej, hon fanns inte där. Och jag kände mig som en riktigt dålig samarit. Ni vet från berättelsen om liknelsen med den barmhärtige samariten. Jag var den dåliga samariten. Är jag en bättre eller sämre människa som inte tog hem kvinnan på parkbänken än den som mördar och förfalskar? Ja, jag tror som sagt inte att Gud mäter våra synder i storlek. Vem som är värst. Utan den som är ett ödmjukt hjärta ber om förlåtelse, den får också det. Och det är hjärtats ömhet som spelar roll. Och att man vill vara en medmänniska som ser andra människors nöd. Konsten att göra skillnad. Är det en ny kurs i kyrkan eller... Ja, det kanske ska kunna bli det. Men det är också en boktitel av Stefan Einhorn och det beskriver lite av det här att våga göra det där lilla i vardagen som gör skillnad för någon annan. Att inte bara gå förbi när jag ser någon som behöver hjälp eller att kunna ge av mitt överflöd till den som inte har lika mycket. Det kan vara tid eller pengar. Ja, samhället har förändrats ganska mycket under kort tid och jag börjar tro att det ser ut som på Jesu tid med tiggare och krymplingar och uteliggare på gatorna. Vi nästan kliver över dem när vi går till mataffären eller tunnelbanan. Och det har blivit en del av vår vardag att vi till och med ser folk som sover i utrymmen på stan. Vad skulle Jesus säga om oss idag, tänker jag ibland. Ja. Jag har lett kurser i livsstegen här i kyrkan och det har berikat mig. Och det bygger på AA:s 12 steg. Och där handlar det om att se sin egen oförmåga och att be om hjälp från en högre makt. Att ur djupet av sin vanmakt ropa på den Gud som man kanske inte har sett förut. Och genom att våga visa svaghet och be om förlåtelse tror jag vi kan få kontakt med både vårt eget inre och den Gud som kan befria oss. Och Gud svarar som Jesus gjorde kvinnan i berättelsen. Dina synder är förlåtna. Din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Amen.